Skolavslutningsvecka, det betyder att sommaren kommer, va?
Det betyder att vi äntligen kan prata om sommarplågor.
Musikrådet är tillbaka för en fjärde gång. Det går fort när man har roligt, det sa vi senast. Men jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade och skötten Ricke Holmqvist ska försöka prata om gammal, ny och fantastisk musik ännu en gång. Och du, Ricke, vad har du lyssnat på den senaste veckan?
Ja, hej. Den här veckan har jag lyssnat på vad jag tycker är ett kärleksbarn mellan Rammstein och Kraftwerk.
Men wow, det här vill jag höra.
Ja, har du någon som helst gissning? En svensk artist, kvinnlig.
Rain skulle jag gissa på då.
Ja, helt rätt. Rain släppte en singel i fredags som heter Bodyhammer. Och är precis så pumpande, smittande, medryckande som man har vant sig vid med hennes musik.
Alltså den titeln låter ju extremt passande för den sinnebilden man har av hennes musik.
Ja, hon har ju själv claimat att hon sysslar med body music. Som är, jag har lite svårt att förklara det. Men det är elektronisk dansmusik i alla fall. Som pumpar sönder varenda revben man har i kroppen. En jättebra låt, Bodyhammer. Och som vanligt då så hamnar jag ju på sidospår. Och,
det är sidospåren man älskar med dig.
Ja, men det är lite så. Det är därför man aldrig ska gå i skogen med mig. Sidospår. Nej. Jag återupptäckte hennes Leila Kay-cover, Electric. Som är fruktansvärt bra.
För att förstöra stämningen lite här så vill jag minnas att jag blev lite besviken när den kom. Ja, inte för att den är dålig, utan för att man kanske hade så extremt höga förväntningar på att den låten i den skruden.
Ja, det är sant. Jag förstår precis vad du menar. Men jag, just det här pumpande, jag älskar Leila Kay-låten. Jag tycker den är asbra. Men jag tycker ändå att Rain kryddade upp den så pass bra att den blev bättre. Faktiskt.
Det är ju ett våldsamt bra coverval.
Ja, det är det. Men jag vet inte liksom vad som kom först, hönan eller ägget. Den användes ju ganska flitigt i den här bilreklamen för elbilar. Nu vet jag inte om de köpte upp låten eller om de ville att hon skulle göra låten för att den skulle vara reklam. Så det ger en lite sån sur eftersmak. Men nu släpper jag det och tycker istället att Rain gör fantastiskt bra musik. Ett av mina absoluta favoritband på denna planet är Kite.
De släppte nytt i fredags också.
Ja. Teenage Bliss. Fantastiskt, fantastiskt bra. Niklas Stenemo och Christian Berg släpper inte allt för ofta musik. Så när de väl gör det så är det som en högtid här hemma. Lite lugnare. Elektroniskt, svävande, storslaget som det har varit på de senaste släppen de har haft.
Det är inte så mycket. Visst är det så. De har sökt sig lite mer mot ner i tempo och lite större grejer.
Ja, precis.
Än de här lite mer snärtiga hitsen gjorde att folk fick upp ögonen för dem.
Ja, men, ja absolut. Till 100%. Det är liksom mer storslaget, majestätiskt. Liksom en ljudbild som är enorm snarare än att det är dansgolv. Men de gör det otroligt bra. Jag skulle nästan säga att de är bäst i det här landet i alla fall på den här typen av musik. Vi går vidare med Göteborgs jag vet inte vad vi ska kalla den. Jonas Lundqvist.
Intressant, honom har jag också med på min lista faktiskt.
Ja.
Det var bland det bästa som kom senaste veckan.
Men visst var det där. Visst var det en alldeles fantastisk låt.
Dubbla fantasier heter den.
Ja, precis. Jag tyckte den är skitbra. Och jag gillar honom fantastiskt mycket. Bara det här omslaget när han sitter i sina avklippta jeansshorts på en polisbil med en hoodie. det blir så, jag måste höra det här, jag måste höra det här.
Det kom väldigt rätt i tiden också med tanke på alla upplopp och sånt som, ja, som har varit senaste veckan på något sätt.
Där polisen kanske inte står så högt i kurs.
Men alltså, jag skulle säga att det här är det bästa sedan Vissa nätter, eller vad heter den? Den kom för 4 år sedan eller något sånt där.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Det är liksom såhär drömsk sommarfeeling på hela låten.
Ja, och jag fick, första gången jag hörde den så fick jag en sån här bild i huvudet. Av, man går och strosar i Göteborg i en vit linne kavaj och bara
och tittar på fiskmåsar. Och
ja, precis. Han kan ha det, men jag jobbar inte riktigt så. Nej, men det var så en sån här, lite som när vi pratade om Maya Hirasawa, att det är så här enkel, smittande popmusik och det blir så jäkla bra.
Ja, sen, jag har ju sagt tidigare i den här podden att jag är väldigt svag för Hästpojken och det finns ju i hans sätt att sjunga också ganska liksom paralleller att dra till Martin Elisson i Hästpojken. Jag tycker det är sjukt drabbande röst på något sätt.
Och på något sätt så låter det, jag vet inte om jag skjuter mig i foten, men det låter så göteborgskt.
Extremt.
Och det, jag tycker det är så charmigt och så snyggt att man kan göra så. Så att man hör direkt, även om man inte sjunger på Vi är alla goa gubbar, så hör man att det här är västkust. Och jag tycker det är skitbra. Det är skitbra.
Sen måste man ju älska tweeten han la ut också när den här låten släpptes. Det var liksom inte det här vanliga insäljet som alla artister ägnar sig åt nu för tiden, utan det var kort och gott, hej, här är en ny låt. Okej, ha en bra dag. Slutcitat.
Ja, men det måste man ju älska ändå.
Ja, Jonas Lundqvist, han var bäst veckan som gick, vill jag nog faktiskt påstå.
Efter Kaito, men ja, vi kör. Det var mina 2,5. Vad har Micke Mjörnberg lyssnat på veckan som varit?
Veckan som varit har jag faktiskt varit ganska mycket insnöad på lite grejer som kommer komma senare i podden som jag nog sparar till dess. Men utöver Jonas Lundqvist då, Dubbla Fantasier, som har snurrat ganska friskt, så har jag lyssnat en hel del på det fjärde bästa bandet i Lund.
Fjärde bästa bandet i Lund. Det är inte Bob Hund. Är de från Lund förresten?
Ingen aning. Jag ska hjälpa dig på traven. Torsson, de kallar sig alltså så. Det fjärde bästa bandet från Lund. Och jag vet inte varför jag snurrade in på det här. Jag vet att de släppte en singel för några veckor sedan. Den har jag inte ägnat något intresse alls. Men det dök upp i något flöde liksom sådär. Det blev lite nostalgiskt. Började lyssna lite på Torsson och... Ja, men det är ju så fantastiskt. Det är så mycket nonsens och så mycket töntigt men samtidigt liksom svängigt, självklart, älskvärt bara liksom.
Vill du äta, det är ju gammal klassiskt band ändå, väl?
Ja, vill du äta en smörgås med leverpastej och dricka en Tuborg mellanöl med mig? Det är liksom en så här klockren textrad liksom. Öresundstwist, det är lite bugger, det är lite twist, det är lite pop, det är liksom titlar som Volleyball Molly och Elmias jordbruksutställning och Assar höll tal. Och texterna handlar om exakt samma sak som titlarna säger liksom. Det är,
okay.
Man blir liksom fuldansare i köket för att det är så upplyftande. Och det här är ju ett band som har funnits i 40 år eller något, de har funnits alltid liksom.
Det bästa betyget på en grupp när man kan fulldansa i köket.
Ja, så att men det är mycket Torsson har det blivit. Och kommer det nog förbli nu också. Det känns som att det passar bra med sommaren som kommer nu.
Ja.
Och apropå sommar så har vi ju ett litet tema i det här avsnittet. Det är skolavslutningsvecka, sommaren kommer. Det kommer inte vara några konserter, så svenska folket kommer vara förvisat till att vara hemma och lyssna på Spotify och radio och allt vad det nu är. Och då kommer ju sommarplågorna förmodligen, de får ingen hjälp av något danskål, men de kommer ju borras in i folksjälen den här sommaren. Så vad passar bättre än att blicka tillbaka och minnas några sommarplågor som har plågat oss och fått oss att njuta, lida, hata oss själva, älska sommaren på en och samma gång.
Ja, alltså jag älskar ju ordet sommarplågor.
Ja, det är fantastiskt.
För att det har ju en otroligt negativ klang egentligen. En jävla sommarplåga.
Ja.
Men samtidigt så har vi ju alla en relation till sommarplågor. Vi har ju alla liksom dansat och vi har ju alla minnen, oftast väldigt trevliga minnen, ja, till men de här sommarplågorna.
Det är ju den här klassiska klyschan, är låtar som vi älskar och hatar och hatar att vi älskar.
Ja, så är det ju. Och nu är det ju då vårat jobb här att lista våra tre favoritsommarplågor.
Tre var.
Tre var, ja. Och det har inte varit lätt.
Nej, det var mycket kill your darlings i den här processen.
Ja, eller kill, darlings vet jag inte om man ska kanske, men det har varit mycket kill i alla fall. Men som sagt, ja, ska jag börja med mina eller vill du börja?
Vi kan ta varannan. Börjar du?
Det går jättebra. Okej. Det kanske inte är en sommarplåga i den meningen, men 1996 så släppte Papa D.
Pappa D, han har nästan glömt att han existerade, men ja.
Exakt, Göteborgs reggae master.
Ja, han var rätt grym.
Ja, han har gjort mycket bra musik, ska jag säga. Han har gjort mycket bra musik. Han släppte i alla fall 1996 en platta som hette The Journey. Och den blev ju ganska stor, kommer jag ihåg. Det var några riktiga hits på den. Men i alla fall, sommaren där måste jag ha varit runt typ 15-16 någonstans. Och då var det en låt som gick så sjukt varm på repeat hela den sommaren. Och den heter Without You.
Mm.
Och det är en sån här låt som jag återkommer till ibland. För att den börjar med något nynnande och så. Den har verkligen satt stora, stora R i min själ.
På ett positivt eller negativt sätt?
Ja, men på ett positivt sätt, för att det var verkligen en sjukt, sjukt bra sommar då. Det hände säkert massa skit, men när jag hör den då blir jag alldeles så här varm i kroppen och tänker på alla de här kvällarna och nätterna då vi liksom skrålar till den här låten.
Breakade den stort också? Eller var det just din lilla bubbla?
Ja, det var i min lilla bubbla, eller våran bubbla då. Som, jag vet inte ens om det var en singel. Men det var någon polare som hade den CD:n i alla fall och så körde vi den alltså om och om och om och om igen på varenda fest vi hade. Och alltså det är en sån sommarlåt för mig. Så kanske inte en sån sommarplåga som i ordets rätta, men nej, den har jag så otroligt nära hjärtat. Papa D, Without You.
Wow. Då får jag ta vid med någonting som verkligen var en sommarplåga och en låt som jag verkligen älskade på den här tiden. Och då ska vi då tillbaka till mitten på 90-talet. Vi ska till en låt som hade en dans. Vi ska till två äldre herrar.
Oj, jag tror jag vet
vart
det här
är på väg.
Vi
ska till Los Del Rio och Macarena. Som jag... Ja, jag tyckte, det här måste ju vara mitt kanske 12-13-åriga jag någonstans som tyckte ju den här låten var ju helt fantastisk.
Jag vet, när sa du att den kom?
Ja, det är lite dubbelt faktiskt. Oklart. För den här låten, den släpptes egentligen i original 1993 som första spår ut på en skiva med Los Del Rio. Men då var den i lite mer traditionell version.
Ja, just det.
Sen
ja,
två år senare, 95, så släpptes den i en så kallad Bayside Boys mix. Och det var då man hade lagt på den här tjejen som sjöng den här i introt. Så det var ju då den blev en riktigt stor sommarhit. Och det var ju den som jag förälskade mig i. Och jag har lite samma som du till Papa D där, att liksom idag tycker jag ju inte att det är en särskilt bra låt, men
den är ganska sönderspelad.
Jag blir ju fortfarande ofantligt glad varje gång jag hör den. Det är sommar liksom. Man vill upp och stuffa lite.
Ja, men så är, alltså, jag kommer ihåg när den kom, att det var ju liksom ett fenomen. Det var väl egentligen första, eller typ efter Lambada kanske, som var så starkt förknippat med. Det kom liksom i hela paketet. Det var en dans och hela det här.
Ja, det här som Las Ketchup sen följde efter med många år senare och sånt också. Att
ja, men precis.
Det ska komma en sommarplåga varje år som har en dans.
Ja, och så lyckas du få med en dans på köpet, då har du ju framtiden säkrad. Ja, det här var ju ett fenomen. Det var ju en svinstor, den här låten, när den kom. Ja, och de här gubbarna liksom som står.
Fantastiskt. Ja.
Ja, jag går vidare med min andra. Kanske en av världshistoriens mest tjatiga, jobbiga sommarplågor någonsin. Nick and the Family, Hey Monica.
Mm.
alla som har fått tuggummi i håret någon gång vet hur svårt det är att få bort det.
Ja.
Ungefär så är Nick and the Families Hey Monica. Enda skillnaden mellan tuggummi och Nick är att det här är så jävla bra. Alltså han tvingar oss ju att älska låten.
Mm.
Så ja, nej, den är ju så smittande och så ja. Har du hört den en gång så är det ju kört sen.
Sommaren 2004 är vi på här.
Ja. 2004. Och det är väl The Sounds Maya och någon mer som ligger bakom det här. Det är ju de vi ska skylla på.
Ja, det är väl så sjukt. Det är väl The Sounds Maya Ivarsson och Felix från The Sounds också, va? Tror jag var med.
Ja,
och skrev den tillsammans med Nick Schröder eller vad han heter. Han som är Nick in the Family.
Just det. Så det är ju egentligen de som vi ska skylla på här. Nick gjorde bara som han blev tillsagd. Men det än idag tycker jag att det är, om man ska skala bort det här att det är sommarplågor, så tycker jag att det är en ganska bra poplåt faktiskt. Och att den kom på sommaren då skadar det ju inte. Nej, jag älskar den låten.
Apropå Maja Ivarsson och The Sound, så hörde jag någonstans, nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det var, men hon berättade, det var i någon intervju som hon sa att hon faktiskt skriver dansbandsmusik tillsammans med Daniel Svensson och Peter Ivers som en gång i tiden var med i In Flames. Apropå konstiga samarbeten.
Dansbandsmusik.
Ja, jag ska inte ta gift på det här, men jag för mig att hon sa det i någon, om det var någon podd eller någonstans som jag hörde det.
Oj.
Det låter ju fantastiskt spännande.
Det låter ju som det är en folkparksturné.
Lite så.
På gång.
Men
ja, det låter ju intressant.
Låt oss hålla kvar vid år 2004 och en låt som faktiskt bröt Nick and the Families toppstreak på topplistan.
Nej, petar de ner den.
Det var faktiskt så att Hey Monica låg etta på singellistan. Den här låten kom och tog över och sen kom Hey Monica tillbaka och tog, ja, det var en riktig hitsommar det där. Och ja, då pratar vi naturligtvis om Raymond och Maria, Ingen vill veta var du köpt din tröja. Som ju
fan, så bra.
Också är en riktigt bra låt.
Ja.
Och det som är fint med den är att den är så mörk och dyster och ledsam liksom, men blev en sommarplåga.
Det är kanske lite mer en höstlåt egentligen, men
ingen sörjer när du dör, ingen ska sakna det du gör, ingen vill veta var du köpt din tröja.
Ja.
Positivt, upplyftande.
Ja, jag kommer ihåg när den kom första gången jag hörde den, var ju, man hade ju faktiskt inte hört något liknande.
Lite Dr. Cosmos feeling på det skulle jag säga.
Ja, faktiskt. Men jag tyckte den var skitbra. Än idag tycker jag att det är en jättebra låt.
Det måste ju vara den enda sommarplågan ever som har fått en Grammis för årets låt.
Ja, fick den det?
Ja, 2004.
Ja, det. Så du menar att Nick and the Family inte fick det?
Nej.
Okej. Ja, då, nej, men det är ju stort. Det är ju bra, jävligt bra. Men nej, det tror jag inte någon annan sommarplåga har fått. Coolt.
Mm.
Vi flyttar fram till sommaren 2010.
Uff, nu är vi moderna plötsligt.
Ja, faktiskt. Som sagt, det var otroligt mycket att välja på. Och den här låten var väl kanske en av de låtarna som lite så gjorde ett otroligt stort avtryck på mig. Och då pratar jag givetvis om Robin som slog ner med Dancing on My Own 2010.
Nya Robin, lite så.
Nya Robin, coola, ja, elektroniska Robin.
Mm.
Vilken låt. Det är ju den ultimata elektroniska poplåten. Och de här trummorna och Allt. Det är 10 av 10. Vilken låt.
Jag kommer ihåg, man tyckte den var så våldsamt bra när den kom.
Ja.
Sen, jag ledsnar lite när alla plötsligt ska krama en artist sönder och samman oavsett vad som släpps. För det var ju som hände. Den här låten var så monumentalt bra och de här, vad hette de, Body Talk, va? Part 1 och Part 2.
Ja, precis.
De liksom byggde ju hennes status så gigantiskt, så allt som hon släppte därefter blev ju superhyllat.
Ja.
Oavsett om det var bra eller dåligt. Så det har ju, ja, den här sant. Låten, den är lite skyldig till det, så jag är lite arg på den låten för av den anledningen, men det är ju en sensationellt bra låt.
Ja, det är det faktiskt. Nu har jag ju börjat snöa in på, hon spelade ju på Roskilde förra sommaren.
Mm.
Och då finns det ett klipp därifrån där hon kör den här låten på Roskilde när de bara liksom stänger av musiken och typ 50, 60, 70 tusen sjunger med. Och det är så jävla häftigt. Uff. Vilken låt. Ja, det är mäktigt. Mycket, mycket mäktigt.
Vilken låt kan man inte säga om mitt tredje och sista val. Vi ska tillbaka till 2004 igen. Och den här låten väljer jag egentligen bara för att kunna hylla ett album, skulle jag säga. För den här sommaren 2004, det var inte bara Raymond och Maria och Nick and the Family. Det var också Günther som hade en gigantisk sommarhit som hette Teeny Weeny String Bikini. Den har allt det här. Den skrevs ju för att bli en sommarplåga. En liksom uttalad image, en lite lalalande, lite lättklädda tjejer, en sexuell man. Det var liksom alla de här ingredienserna som skulle finnas. Och det här var ju uppföljaren till Ding Dong Song, som ju var genombrottshitten och som väl egentligen är signaturmelodin för Günther. Men den här låten förtjänar att nämnas, för att det var en riktig sommarplåga. Den är inte tokig, men det är ändå det svagaste spåret på albumet Pleasure Man från 2004. Det är fan en skiva vi borde ha med i skivcirkeln någon gång, för den är ju helt sensationellt bra platta faktiskt. Väldigt bortglömd i Sverige.
Av en anledning kanske?
Nej, absolut inte. Den är grym. Nej, okay. Den är fantastisk. Nej. Så att alltså, jag plockar ut den sämsta spåret från den skivan, och det blev ändå en supersommarhit.
Ja, jag har inget mer att tillägga på Günther. Mer än, vet vi vem han är?
Mats Söderlund,
okej. Okay. Det är inte han som är Dr. Bombay.
Nej, det är en väldigt vanlig missuppfattning, men så är inte fallet.
Okej, okay. Jag är lite konspiratorisk av mig, så okej. Okay. Ja, fantastiska låtar. Det här kommer bli en jättetrevlig playlist.
Nu kan sommaren komma, helt enkelt.
Ja, absolut.
Men jag nämnde Peter Ivers och Daniel Svensson från In Flames förut. De är ju inte med längre. Men de var med när för 20 år sedan det här sensationellt stora utomlands i alla fall. Svenska hårdrocksexporten In Flames släppte sin platta Clayman, som alltså firar 20 år i år. Och numera är ju In Flames mer ett företag. Det är två originalmedlemmar kvar, typ. Det är lite amerikanska sessionmusiker som är med och kör, och det var väl ett tag sedan de släppte något riktigt relevant. Men för att fira den här 20-årsjubileet nu så släpper de ju en specialutgåva av Clayman. Det är lite nymasterat och det är lite bonusspår och grejs. Och då har de spelat in nyinspelningar av 4 eller 5 av de största hitsen från plattan och smög ut Clayman då, titelspåret, en nyinspelning nu i fredags. Och det var ju inte så bra. Alltså det är ju inte ett konstnärligt beslut att göra det, säkert. Det är väl ett affärsbeslut, och
det är det säkert.
Det är den här varma, plastiga, känslolösa produktionen som Howard Benson har tvingat på bandet på de senaste skivorna, och som, ja, den tilltalar säkert kids och en amerikansk publik. Det låter som att det är dit att de jag förstår att det här är inte riktat till mig, för jag tycker inte att man behöver inte laga något som inte är trasigt. Men det leder ju vidare till frågeställningen: får man egentligen göra nyinspelningar av gamla klassiska låtar? Oavsett vilken artist man är.
Ja, det där är ju jättesvårt. När vi bara nämnde det som allra hastigast, så försökte jag liksom tänka, är det någon annan som har gjort det och kommit undan med det? Och då dök det genast upp ett namn i mitt huvud som var Peter Lemark, som gjorde skivan 17 sånger Lemark sjunger Lemark. Där han gjorde då, det var, ska inte säga nyinspelningar, utan han gjorde helt nya arrangemang på sina låtar. Från det här kanske lite storslagna, bombastiska 80-tals trummor till väldigt mycket mer nedtonat, akustiskt så. Och den skivan är ju jättefin. Så han lyckades ju med det. Men just det här remastera för att ge ut till någon slags 20-års, alltså något jubileum så, det blir sällan bra. För lite som du var inne på, att om det inte är trasigt, då ska man inte ge sig på att börja mecka med det.
Nej, men det är väl lite så också att det är väl väldigt många original som det finns spelfel och det kanske är en produktion som är jävligt tidstypisk som inte stämmer idag och så här. Men samtidigt så var det ju så det lät när det spelades in. Det var det som fansen lärde sig älska. Det är så det låter och det har sin charm i att det gör det.
Ja, jag menar samtidigt för 20 år sedan, de byggde ju ändå, för jag menar de blev ju svinstora. Tack, hade det varit en dålig skiva, då hade de ju inte varit där de är idag.
Nej, det är ju bästa skivan de har släppt. Den är ju klockren från start till mål. Och låthantverket är ju fantastiskt på den plattan.
Så varför inte bara då liksom hylla det som var? Tycker jag. Jag tycker det är jättekonstigt.
Nej, jag är ju väldigt kluven inför det. För att å ena sidan så är det ju helt onödigt med nyinspelningar av låtar som inte är trasiga. Speciellt när nyinspelningarna låter mycket, i mina öron i alla fall. Nu har jag i och för sig inte hört Pinball Map och Bullet Ride och Only for the Week och de här andra inspelningarna, de är inte släppta än. Men jag gissar att de kommer knallas in i samma själlösa produktion och då blir det ju liksom samma sak.
Ja, och samtidigt så tror jag inte att de skulle komma undan heller med att göra typ en Metallica, att de spelar in hela skivan med symfoniorkester typ. Då tror jag de skulle få skit för det.
Ja. Man behöver inte ge dem skit egentligen, det kanske låter som vi
nej,
gör.
Nej, men att det inte men, skulle mottas så väl.
Ja, nej, men det här är väl en typisk sån som kommer dela fans i två läger. Ännu mer understryka gamla och nya In Flames-fans problematiken liksom.
Ja. Ja, nej, jag har ju ingen så här jätterelation till In Flames mer än att jag tycker de är ett ascoolt liveband. Men det känns som att man greppar efter strån som bara för att liksom hålla sig kvar, var relevant på något sätt.
Lite så, och då blir man irrelevant mitt i den processen.
Det kanske är någon slags så här, första hjälpen, sista andetagen här, jag vet inte. Som du säger, det är ju inte många originalmedlemmar kvar.
Vi får väl se.
Ja, den som lever får se.
Apropå coolt liveband, såg du ju Nossi från KB i fredags?
Ja, det gjorde jag. Det var väldigt, väldigt bra.
Tokigt bra var det. För att vara en livestream utan publik.
Ja, precis. Och lite som vi pratade om med Hästpojken, att de tog sig verkligen till att det var en spelning utan publik också. Men vad otränade de var.
I alla fall herr trumslagare.
Ja. Jag gillade när han skulle tacka på "Hey guys, thank you very much for this. It's great to be back." Så det var roligt faktiskt. Men
belyste han inte en ganska intressant aspekt av det hela också, att när man har en publik så får man energi av publiken och då kanske man inte blir lika trött.
Nej, men precis. Jag tror nog att nu har ju jag väldigt, väldigt sällan stått inför sån stor publik, men jag tror att man får en sån sjuk adrenalinkick av att stå där uppe. På scen, tror jag faktiskt.
Garanterat.
Vi får se när vi livepoddar sen inför Globen. Fullsatt Ullevi. Ja, vi börjar med Globen.
Globen nästa sommar och så Ullevi sommar efter det.
Så säljer vi ut 4 spelningar.
Släng dig i väggen, Håkan.
Exakt, han får vara förakt.
Men en sak som jag reflekterade ganska mycket över var det här att vara, alltså när du står på en spelning med ett band så det röjs och det är energi och man tänker inte på spelfel och sånt. Så det blir så extremt mycket mer utlämnande i det här streamingformatet när man sitter i sin soffa med sin öl och tittar och faktiskt är fokuserad på allting som händer, för att det är liksom en bildproducent som väljer vad som visas och ljudet är klockrent. Så att varenda spelfel går igenom. Liksom.
Ja,
det är väldigt, väldigt utlämnande som liveartist. Framförallt då som ett band som Jonossi som bara öser och är energiska. Och då går det ju fel här och var, för det hör till grejen.
Ja, jag tyckte de gjorde det snyggt. De försökte ju inte sminka över på något sätt, utan John var ju flera gånger att oj, nu fuckar jag upp här och oj, där blev det fel. Och jag tycker det på något sätt ger en så äkta känsla att man faktiskt är där på spelningen. Att det blir så intimt liksom. Ja, vet du vad, jag fuckar upp där, men nu kör vi nästa låt.
Jag kastade ju till och med en synt av scenen i slutet. Rockstar moment liksom, även om det inte var någon publik där.
Och den där synten, den har han slängt flera gånger. Det gjorde han även i Norrköping, stackars keyboardist.
Han är ändå inte fullvärdig medlem, så han får leva med det.
Det är nog det han får leva med, tror jag. Jag saknade dock några låtar, men i övrigt så, om jag skulle recensera den, så skulle jag ge den spelningen ett väldigt högt betyg faktiskt.
Jag slogs av det många gånger, att satan var många bra låtar de har.
Ja.
Alltså det, man vet, ja, man tycker man kan lista upp 10 stycken, men så är det, det är den, och det är den, och den!
Ja, precis, liksom. Ja. Ja, jag lyssnade på första skivan efter spelningen. Jävlar så bra den är alltså.
Ja, den var bra rakt igenom. Sen har de ju satt fyra riktigt, riktigt starka spår på varje platta, ungefär.
Ja, men att de körde Roscoe, det tyckte jag var coolt.
Ja, den är bra. Bra live-låt.
Ja, verkligen. Och det är coolt att de kör en bra live-låt utan publik.
Ja.
Så nej, det var riktigt, riktigt bra, riktigt bra.
Men du, har det blivit dags att börja prata lite platta?
Oj, oj, oj.
Kasta oss in i skivcirkeln.
Ja. Jävlar. Ja.
Det var du som valde, och du valde året 1994 och The Latin Kings debutalbum Välkommen till förorten. Mm. Och jag uppskattade valet, för det här blev ju en nostalgitripp tillbaka deluxe. Jag kan faktiskt inte påminna mig när jag lyssnade på den här plattan senast. Det är många, många år sedan. Så det var ett välkommet återseende här i veckan.
Ja. Alltså den är ju, jag vet att jag fick så här nostalgiska, det här är ju högstadie för mig. Den här skivan kom när jag gick på högstadiet, och den var ju, det var en bomb. Alltså den slog ner som en bomb.
Ja, det var stort.
Så ja, det här var verkligen en sån skiva som jag vet inte om det har liksom blivit något sånt efter i Sverige, att den får sån kraft liksom.
Silvana Imam typ, om man ska prata i den genren, fick väl rätt ordentlig kraft.
Ja, hon fick ju väldigt mycket utrymme liksom, men hon stod ju för något mer liksom. Ja. Hon var ju det köper jag, att hon fick hon slog verkligen igenom ordentligt. Ja.
Men när man lyssnar på den här skivan idag så den spretar ju något våldsamt alltså. Det är ju genre till höger och vänster och ingen röd tråd som håller ihop det överhuvudtaget, men jag tycker att det är lite charmen med hela plattan, att den är så mångfacetterad, att liksom å ena sidan så är det hiphop, å andra sidan så är den borta i någon salsasväng, och sen är det liksom upploppsstämning i Vem är maffia eller vad den heter. Och i ena stunden är det jätteallvarligt om polare som har hamnat i finkan, och nästa sekund så är det någon sån här plojig text om att jaga brudar liksom. Det finns inget sammanhållande alls.
Nej, och jag tänkte exakt på det när jag valde den här skivan, och så sträcklyssnade jag. Det är ju precis som du säger, att den är ju liksom väldigt politisk, och den tar tempen på förorten och liksom kriminalitet, droger och hela den biten. Och sen då hoppa vidare till en otroligt falsk sjungande Dogge Doggelito som det är det jag vill ha. Och det var okej, till som du säger någon slags marengue salsa kungen till men när man lyssnar på den idag som hiphopplatta är ju den är ju ganska ploj liksom.
Den är väldigt ploj idag.
Ja. Om man tänker på vad som kommer efter då med alltså Petter och allt det här som verkligen var riktig hiphop, om man kan säga så. Så är ju det här ganska plojigt, men jag tycker ändå att jag håller den här skivan ganska högt, för den var just som jag nämnde innan, att jag minns när den kom, och den var nog väldigt, väldigt viktig.
Ja, men det är ju den här balansgången mellan det allvarsamma och det som nästan är buskis som gör det är svårt att liksom, det fattade man ju inte riktigt då kanske. Jag var 12 år när den här plattan kom och var väl inte så utvecklad i mitt tänkande. Så jag har liksom, när jag lyssnar på den idag, har jag svårt att plocka upp riktigt hur de vill bli sedda på något sätt.
Ja, men precis. Och jag tror nog att de hade bara en jäkla massa idéer till låtar. Och så nu går vi in i studion och så bara betar vi av allt det här. Och sen har vi en platta. Spreta om det vill, men jag menar, alltså det är... Det är en skiva som har alltså Snubben trodde han var cool och Halva inne på samma skiva. Det är,
Och de där gick man ju och nynnade på. Snubben och Fint väder var ju brutal hits. Men jag har faktiskt inte slagits av det tidigare, men det har slagit mig nu i veckan. Att Fint väder är ju för fan en föregångare till Markoolios Sommar och sol.
Jag tror nog att Marco har lyssnat en hel del på Latin Kings, det tror jag.
Jag menar, det var fint väder, jag satte på mina kläder, jag gick ner till stranden, ja. La mig på sanden. Mina ögon domnade, ja. Jag tror jag somnade. Någon hade råkat trampa på mina tår, men det gjorde inget, hon hade fina lår. Det är ju en jävla Markoolio-text.
Ja.
Och sen i den här låten så blir ju tjejen arg på honom då, och smäller till honom och går och hämtar kroppsbyggaren Kjell och så blir det bråk. Det är ju liksom samma storyline som när Markoolio är i Sommar och Sol blir jagad av vakten på Finlandsbåten för att han har talat på hans fru. Liksom. Det är samma upplägg i det.
Ja. Så tack Latin Kings för att ni tog fram Markoolio också.
För Sommar och Sol var ju faktiskt också en väldigt bra sommarhit.
Den hade mycket väl kunnat varit med i dagens program. Men nej, den föll. Den föll på mållinjen. Men hur skulle du liksom sammanfatta Latin Kings skivan då? Spretig har vi sagt.
Ja, jag vet inte om jag tycker att den är liksom bra för att den är nostalgisk. Eller bra för att den är bra. Jag kan inte svara på det. För jag har ju en förkunskap till den liksom. Jag tycker den är cool idag. Jag tycker att Salsakungen är en skithärlig låt. Jag tycker att Upploppssvänget i Vem är Mafia är grymt. Det är de två låtarna. De var inte alls de jag lyssnade på då. Men det är de jag skulle plocka ut idag. Sen tycker jag att den låter väldigt daterad. Det hörs att det är mitten på 90-talet. Att det var så det lät då liksom.
Ja, men precis. Vissa låtar är väldigt så här, sneglande mot West Side. Som det lät då. Med gangsta rap och allt sånt.
Mm.
Gangsta rap light.
Sen säger det kanske mer om mig än om något annat. Men jag tycker att spåret som heter Grisen, som bara är en rap, är festligt.
Ja, det kanske är den vi ska ta med oss från veckans skivcirkel.
Det är den som hamnar på playlisten sen.
Ja, precis. Ibland räcker det med en rap. En rap-rap.
Det ska vi väl säga också, att vi gör en spellista med musiken vi pratar om i avsnittet som finns på Spotify. Vi kommer lägga med den i avsnittsbeskrivningen och ni kommer kunna hitta den i sociala medier också sen. Sök efter Musikrådet på Twitter, Facebook och Instagram så kan ni hitta oss där. Om ni vill komma med input, feedback eller vad som helst, vi pratar gärna med er.
Absolut att vi gör.
Men är vi klara med Latin Kings?
Ja, nu är jag spänd och nervös.
Vi ska alltså plocka fram plattan som vi ska lyssna på i skivcirkeln till nästa vecka. Och vi ska flytta oss ett år fram i tiden, från 94 till 95. Vi ska byta genre helt och hållet. Och vi ska lyssna på det sjätte albumet från en påtagligt stor internationell akt.
Albumet 1995.
Ja.
Okej.
Det här är då en platta som sålde 2 miljoner enheter ungefär. Den tog sig upp på tredje plats på Billboardlistan, men betraktades ändå som en kommersiell besvikelse.
Sjätte platta 1995. Det är inte Rage Against the Machine.
Nej, de släppte väl aldrig 6 plattor.
Nej, det kanske de inte gjorde. Det är väl något så här Iron Maiden eller något kanske. Nej, vet du vad det är? Det är Metallica.
Nej.
Fan. Ja, okay.
Och anledningen till att den blev en kommersiell besvikelse, det kan vara för att den avviker ganska mycket i sound från andra delar i diskografin så långt.
Ja, det var därför jag trodde det var Metallica.
Ja, och det gjorde den för att de hade en ny gitarrist, eftersom den stora stjärnan som var liksom ska man säga synonym med soundet hade hoppat av.
Är vi inne på Red Hot Chili Peppers?
Jajamän!
Är vi där?
Snyggt!
Och vem var det då som hoppade av? Var det Fushi?
John Frusciante. Hade precis hoppat av efter supersuccé. Och in kom
Dave Navarro, va?
Jajamän! Efter supersuccén med Blood 26 Magic så hoppade Frusciante av. In kom Navarro och de släppte One Hot Minute 1995. Det är den vi ska lyssna på till nästa vecka.
Wow! Är det den med Warped på?
Exakt.
Nej. Är det det? Ja, den gillar jag. Fan vad spännande. Jag kan verkligen inte min Red Hot Chili Peppers.
Kommer du kunna om en vecka?
Ja, exakt. Då är jag expert på One Hot Minute.
Är det något annat vi ska säga innan vi avslutar det här?
Nej. Jag vill bara säga ett jättestort tack till alla som lyssnar och hör av er. Det är askul, verkligen. Tusen, tusen tack.
Och kom gärna med inspel och idéer på vad ni vill att vi ska prata om. Det är väldigt välkommet.
Ja, absolut.
Men du hörs om en vecka då.
Det gör vi. Hej då.